Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 54. Vi spelar in den här i slutet på november anno 2016 och snart är det jul. Det är en helg som går i röda färger. Röda färger är också någonting som den danska simningen går i, men Jansson, det har varit lite taskig utveckling på dansk simning senaste åren, eller hur?
Ja, paradoxalt nog efter har de ju lite grann som Sverige hade en period på slutet av 90 och börjat tidigt 2000-tal haft fantastiska medaljframgångar på de där allra bästa simmarna, och vi minns ju inte minst Pernille Blomes mycket överraskande guld på 50 frisim i Rio. Men om man börjar särskåda lite grann på djupet danska mästerskapen sen då, jag har tittat sen 2010 eftersom jag har följt det sen 2010, så är utvecklingen på resultaten ganska så svag, vill jag påstå. Och jag tror alltså man tränar ju oerhört mycket, och det är en oerhörd disciplin, och det är en struktur där alla ska göra på ett visst sätt, men det märks ju inte på topp 8 placeringar eller topp 3 placeringar på något sätt och vis. Och då gjorde jag lite jämförelse mellan svenska och danska mästerskapen.
Vad är det då du har jämfört för någonting?
Då går jag in och jag tycker ju att fina poängen är ett bra instrument. Så den här gången har jag valt att se hur många resultat var över 800 poäng enligt fina tabellen på de olympiska distanserna i finalavsnittet.
Ska vi bara snabbt förklara vad fina poäng är och vad de är kopplade till och vad det är för någonting?
Ja, alltså de är ju kopplade till världsrekordsnivån, kan man säga. Och de justeras ju då och då, så att det är ju ett sätt att kunna jämföra olika grenar och distanser med varandra. Och så ser man hur långt man är kvar, har kvar, och då kan man säga att 1000 poäng, det är ju världsrekordnivå. Och är man över 900 poäng, då har man stor chans att komma till en internationell VM eller OS-final i långbana. Och jag har valt att titta då på 800 poäng, som ju är en gräns som man definitivt behöver över om man ska vara på landslagsnivå. Mm. Och Danmark, de hade alltså 17 resultat i finalavsnitten på de olympiska distanserna över 800 poäng. De hade bara en som nådde upp mot 900. Det hade förvisso vi bara också. Och det berodde ju på att en del toppnamnen var borta i såväl Sverige som Danmark. Och 15 resultat över 800, det är ganska skralt, kan jag tycka. Och då blev jag nyfiken och så gick jag in och tittade på de svenska resultaten. Och för att det inte skulle bli lite äpplen och päron här, vi kör ju juniormästerskap på förmiddagarna, och det innebär ju att vi plockade ju många 800 poäng även på förmiddagarna. Men jag har bara tittat på finalavsnitt och olympiska distanser, och då nådde Sverige 35 placeringar. Och tittar vi sen på juniorsidan på morgonen och lägger till de grejerna, då kommer vi upp emot 60. Och det är ju de åldrar som är på danska mästerskapen. Alltså de är ju väldigt unga, de som är med där. Så jag tror ju Danmark lever väldigt farligt. Och det har jag ju flaggat för flera gånger. Inte bara när du och jag har pratat, utan jag har fått intervjuer om dansk simning. Jag gjorde en annan koll här. Vi har ju pratat åldrar, du och jag, på SM. Och här kan man ju säga att om jag går in och tittar på vilka som då var med 1990 och vilka är med nu på danskt mästerskap, ja alltså det är så skrämmande att se, så det, jag blir alldeles mörkrädd. Alltså Sverige är ju är lysande på att ha äldre simmare med jämfört med Danmark. Om vi tittar på det här svenska mästerskapen,
och ändå har vi klagat så mycket.
Ja, för vi kan ju bli bättre. Det är ju en ständig process att bli bättre och bättre hela tiden. Men ja, det var skralt i Danmark.
Ja, det har varit danska mästerskap, men det var tyska mästerskap också. Vi har väl ingen heltäckande bild, men bröstsimmet gick ju fantastiskt bra där för en simmare i alla fall, Marco Kock. Berätta.
Ja, han simmade ju några hundradelar bara över 2 minuter och satte då världsrekord på kortbana. Och
Ja, det var
han,
2.00.44 hade han.
ja, det är bra. Du har jättekoll på det. Det är bra. Och han blev ju lite grann anklagad i tysk media i samband med Rio att han var lite för tjock i Rio. Och han fick ju inte till det i Rio. Så nu har han plockat ner sig 13 kilo,
Oj.
vilket lät väldigt, väldigt mycket, och simmade nu väldigt bra och är väldigt optimistisk inför VM i Kanada. Så där kanske vi får se ett första bröstsimslopp under 2 minuter.
Dessutom var det så att han satte tyst rekord på 100 bröstsim med 56 och 75. Så att, ja, han var duktig både på 100 och 200. Och massor med åldersklassrekord var det också på tyska mästerskapen. 48 stycken slog man. Så det känns som om tyskarna är på gång från djupet också.
Ja, vi har ju sett tendenser kan man säga här senaste 1,5 åren på det du säger, efter 10 år nästan i källaren, om man undantar enstaka simmare som Britta Steffen till exempel. Men man är ju van att Tyskland är en av de där riktigt tunga nationerna på mästerskapen. Men det kanske är dags igen.
Ja, för 10-12 år sedan var det ju Europas ledande simnation, men som sagt, ja, det har gått ut för sedan dess. Jaha, sen har du tittat lite på asiatiska mästerskap också, har jag förstått. Vi hade ju lite resultatlänkar där på som låg ute på simma. Och vad din övergripande känsla av vad som hände där borta just nu?
Ja, alltså man kan ju säga som så här att det har varit en väldigt fin utveckling för japansk simning, och de är ju det här lysande exemplet på hur man behandlar teknik och även till viss del taktik i loppen. Så jag är lite fascinerad av japansk simning. Sen har ju Kina, sen det här stora problemen med doping och grejer för snart 20 år sedan, de har sakta men säkert ändå kommit tillbaka. Så om man tittar på ett asiatiskt mästerskap så är ju Japan den dominerande, tätt följd av Kina, och sen på tredje plats kan man säga Korea är. Sen är det inte så mycket mer. Men då tittade jag på hur många kom över 900 poäng, alltså chans till en internationell final. Och då fick de ihop 20 stycken simningar över 900 poäng. 12 på herrsidan och 8 på damsidan. Och då kan vi säga att topp där, 972 poäng, med tanke på vi pratade bröstsim nyss. Ipei Watanabe simmade alltså på 2.08.14 långbana. Så det är ju en världstid av hög rang så att säga. Men det var toppresultatet. Vi kan väl nämna att Ikeri Kako, fjärilsimmerskan som är född 00 och en opponent till Sara kanske på sikt, hon hade 57.46, var också över då 900 poäng. De var lite utspridda på olika grenar. Frisim kanske inte lika vasst som de andra simsätten, men utspridda på ryggsim, medley, bröstsim och fjärilsim. Så de täcker in ganska väl simsättsdistanserna.
Det är intressant att de simmar i lång bana här i slutet på säsongen och med en relativt kort avstånd till de olympiska spelen bakåt, kan vi notera då.
Jag har inte koll på om det är brukligt att de gör så. Den hemläxan får jag nästan ta med mig. Hur deras mästerskapshjul ser ut. Vi kanske frågar Magnus Kjellberg som är där borta och jobbar med de japanska. Jag ska försöka gräva i det.
Du, sen så, ja, presenterade man ju här för under den torsdagen den 24 kandidaterna till Jerringpriset. Och vi har ju också haft uppe det här med nomineringarna till idrottsskalan, och där tycker vi att det är så galet fel att Carl Jenner inte finns med. Och du flaggar också för en, tänkte jag säga, en landsman till dig, Magnus Norman. Och att man ska lyfta ut Lagerbäck och Hansson, den mentala coachen. Berätta lite om dina tankar där.
Ja, jag vill ju inte uttrycka mig så mjukt. Jag tycker att det är ett flagrant misstag, och man kan undra vilka som styr den där diskussionen. Jag tror ju att det är 12 stycken personer som tar hand om det där. Jag har för mig att Anna-Karin Kammeling sitter där, och jag är rätt säker på att hon har slagits för att en sån som Carl Jenner ska vara med. Men jag tycker det är förvånande, och då tänker jag så här. Om den här mentala coachen nu som har hjälpt Henrik Stenson, den mycket duktiga golfaren som tog ett silver, då borde han ju ha hjälpt honom till ett guld om han ska matcha Carl Jenner. För tveklöst har ju Carl Jenner hjälpt Sara till ett guld. Så därför går han bort och Carl in. Sen Magnus Norman, tennistränare för en av de här riktigt stora tennisspelarna. Nu ska jag försöka att inte vricka tungan. Han heter Wawrinka och tillhör topp, verkligen toppnamnen. Han blev utsedd till, fick ett pris som världens bästa tennistränare här strax före nomineringen. Och då kan man ju tycka att, ja men fan, då ska man ju in på den här listan, och då får vi ta bort Lagerbäck, en duktig ledare. Men det vart ju ingen guldstämpel på Lagerbäck. Så ut med Hansson och Lagerbäck och in med Norman och Jenner. Jenner skulle ju ha varit där, och han skulle ha fått priset. Han har gjort en väldigt imponerande resa med Sara.
Ja, den här hypen kring Lagerbäck, den är väl, kan jag tycka, lite väl stor. Han ledde visserligen Island till en kvartsfinal, men topp 8 i Europa, ja, jag vet inte om det är så imponerande, men det är bra ändå, och det är väl lite, ska vi säga, för gammal god ost som han får det här priset.
Ja, jag vet inte, men jag tycker ju att han har mycket ledarkvaliteter. Absolut. Alltså, han är ju intressant att lyssna på, han tänker ju till lite grann, men till det här att utmana Carl Jenner, det klarar han inte.
Nu ska vi nämna att simmarna som är nominerade till Jerringpriset är naturligtvis då Sara Sjöström, men också paralympikerna Carl Forsman, guldmedaljören, och Maja Reichardt som vann flera stycken medaljer, 3 stycken till och med, under Paralympics. Så det är de 3 som är nominerade till Jerringpriset som är simkunniga av de 15 som finns med på listan.
Det är tur att det inte var någon VM i skidor eller grejer, för det har varit en 7-8 skidåkare med där också.
Ja, det är väl, är det någon skidåkare?
Jag tror inte det. Det var ju inget mästerskap för dem. Nej, de hade ju ett mästerskapsfritt år.
Ja, det är Frida Hansdotter, fast hon
åker. Ja, men det är alpint. Jag menade längd nu.
Ja, jag förstår det. Ja, Anna Holmlund, de har ändå fått in 2 stycken.
Ja. Ja, men det är väl bra. Men jag tänkte på längdåkare. De har ju ofta, där har ju Sixten Jernberg öppnat någon dörr någon gång, och sen står den på vid gavel till alla priser.
Jag tror det var Moranisse som gjorde det, var det inte? Eller Sven Utterström eller någon av de där gamla svartvita gubbarna. Men då har vi klarat av det. Alltså Jenner och Magnus Norman in, och de andra 2 ut. Men det kommer ju inte bli så, va. Men jag tycker väl juryn kan väl stå och skämmas i någon hörna ändå. Vi kan väl säga det så här väldigt många gånger, så det nästan blir som en sanning till slut, kan tycka. Jaja.
Ja, för mig är det en sanning.
Ja.
In med Jenner.
Sumsim simmas ju nästa helg. Och det simmas i Jönköping faktiskt. Simmas i Rosenlundsbadet på längden i 50, fast så sätter man ner en mellanvägg efter 25 meter och en läktare där, så får man vända, och så gör man säkert ett jättefint arrangemang i Jönköping simsällskap. Det räknar jag kallt med. Vad tycker vi om Zoom-sim då? Det börjar ju bli, kan vi säga, en del som tycker att den där tävlingen har överlevt sig själv. För att för er som inte är helt initierade, så är det så att det här är 56:e gången som svenska ungdomsmästerskapen simmas, Zoom-sim kallat. Och det startade 1961, och det var en tävling som var sponsrad av Expressen, som innebar att det fanns tre olika nivåer på tävlingen. Först en massmönstringsbit där man gick ut i skolorna och ragga ungar som skulle vara med och tävla, och de bästa sen fick tävla i en regionsfinal, och sen så de bästa sedan gick vidare till en riksfinal. Och så har det rullat på så här hela tiden, och är den näst äldsta ungdomspropagandan som finns. Och ungdomspropagandan menar ungdomstävling i Sverige. Det är bara TV-pucken som är 2 år äldre. Och så finns det en sommarvariant också, som inte bygger på en regionsfinal, utan bygger på kvaltider. Och sedan så simmar man försöker final samma dag någonstans i Sverige på långbana. Så ser Zoom-sim ut i Sverige, men har den överlevt sig själv?
Bara en liten anekdot först. Hans Kronak, den välkände. Jag såg någonstans att han kommer dit med någon simmare som har kvalat in från Luleå. Och att han första gången hade en simmare med 1971. Det tycker jag var lite... Jag tycker det är lite stort att Hans jobbar med simning där uppe med tanke på hans karriär. Det tycker jag är en liten guldstjärna till Hans.
Tre simmare har Luleå fått med till riksfinalen. Och 4 starter, ja.
Men alltså, tävlingen som sån när den pågår är ju en happening som är fantastiskt trevlig. Kanske än mer den som är inomhus än den som är då utomhus på långbana. Det råder ingen tvekan om. Och regionsmästerskapen när de pågår är också väldigt fina tävlingar. Tävlingen som sådan. Precis som om vi skulle ta något exempel från andra idrotter. Den som gillar friidrott tycker ju att det är fantastiskt moment, eller när Finnkampen pågår, som ju också är en institution. Men min frågeställning är, tillför den utveckling hos våra ungdomar? Och då är svaret, det är jag inte så himla säker på. Jag upplever för mycket stress på att prestera tider och för lite tanke på att simma tekniskt himla himla bra, va? Och då finns det en risk att en sån här institution blir lite kontraproduktiv. Jag har inget svar på hur man skulle göra istället, men jag tycker det ska vara, vi kanske har kommit till den punkt att det är helt okej nu att ifrågasätta Zoom-sim, och skulle vi kunna ändra på den? Förut har den varit untouchable.
Alltså ja, min uppfattning är väl, skulle kunna vara likadan som din, men på något sätt så tycker jag att tävlingen i sig har kanske inte utvecklats, och inte simmarna i sig, men jag tycker tränarna vid sidan om har utvecklats lite. De tar det på ett bättre sätt nu än vad man gjorde förr. Jag vill minnas ganska långt tillbaka att det var väldigt hett, speciellt från skånsk sida. Där det gäller att få med så många starter som möjligt i riksfinalen, och sen så spelar det egentligen ingen roll hur de simmar, bara de kom med. Och då fanns det en stor kader med dåligt utbildade tränare och ledare som stressade in simmarna. Jag upplever att det ser lite annorlunda ut idag.
Ja, men det är ju bra att du tar de tränarna i försvar, och det är ju precis som du säger, utvecklingen har ju verkligen gått åt rätt håll när det gäller hur vi hanterar det. Men för att nå till världseliten, och vi har ju en del talanger som skulle mycket väl skulle kunna göra det, då måste vi kanske ha än större fokus på att saker och ting görs på ett korrekt sätt. Och min minnesbild från SM här senast är ju fortfarande att det finns alldeles för många som gör för dåliga tekniska moment, och de är ju en del av den ungdomskultur vi har, och alldeles för många som har för dåligt taktiskt kunnande. Så att vad jag menar är, det måste bli än bättre.
Finns de som säger att skrota kortbanesumsim, simmade bara på långbana och sen så kanske simmade i, på regionsnivå, så som vi gör simjaden, där där sätter vi ju en bromskloss på regionen. Och vad jag vet så förekommer det inte speciellt mycket jämförelser, åtminstone officiellt, ute. Det är säkert de som sitter och jämför mellan regionerna i simjaden också, men jag tycker det är ganska samlat och avslappnat ändå.
Ja, men du, det lät, tycker jag, som en lite spännande tanke, att nästa fas i sumsim är att det är en långbanetävling i akt och mening att det är ju faktiskt där det sker, när det är OS och VM på riktigt, så att säga. Det tycker jag lät som en spännande fas, med regionsmästerskap i någonstans i redan kanske i slutet av maj, början av juni på lång bana, som tvingar fram satsningar på det. Ja, det lät spännande.
Det kan vara så att vi ska fråga våra lyssnare vad de tycker. Ni kan väl gå in och tycka och kommentera lite på Simmas Facebook-sida vad ni tycker om det. Vi ställer frågan där också i samband med att vi lägger ut den här podden. Så kan ni väl svara och säga vad ni tycker, om ni tycker att vi är helt tokiga, eller om det finns någon vett och reson i de här två gamla gubbarna som sitter och snackar just nu. Har du mer att säga om sumsim då?
Nej, det har jag inte. Jag tänkte bara kommentera. Det är klart att det är många som tycker att vi är sneseglare då och då, men vi håller oss flytande i alla fall.
Så är det nog, va. Det är snart VM i simning, ja. Alltså.
Ja.
Och det sänds ytterst sporadiskt på Eurosport, tyvärr. Alldeles för lite sändningar enligt vårt sätt att se på det, men det sänds på TV4. Och där kan man också läsa in sig på mästerskapssidan och se vilka sändningstider det är och i vilken omfattning det är. Vi rapporterar på mästerskapssidan. Och vi ska också snacka lite med Ulrika Sandmark i en intervju om VM som ni kan lyssna på mästerskapssidan och på Simma. Jaha, du, snart är
det VM, ja. Ja, men du, jag ska kommentera VM.
Jag gör det.
Katinka Hossu kommer väl att vara med.
Ja, hon som har alla ungerska rekord.
Ja, precis.
På damsidan i alla fall.
Ja, två själar och en tanke. Det var precis det jag tänkte jämt kommentera. Det vet inte jag i någon av de stora simländerna om det har skett någon gång. Det har jag inte koll på. Nej, alltså det är väldigt unikt.
Hon stack ju till och med ner till Australien och simmade ett 15 meterslopp i kort bana för att notera det sista rekord som hon inte hade. Och gjorde 16.05 där nere på något regionalt mästerskap, och det var ju lite hyfsat, tyckte jag.
Ja, verkligen. Ja, man är grymt imponerad av henne.
Ni ska få hela den där listan på Simma också, så ni kan läsa alla hennes rekord. När du ändå är inne på Hossu, hur i helvete kan hon simma så mycket lopp under en tävling och klara av det, när andra simmare knappt kan stå upp efter en hundring frisim en timme senare ska simma 50 fjäril?
Ja, nu ska jag säga några sanningar. Det är faktiskt som så, det är ju en tung inledning, att vi människor är oerhört olika. Vi tål träning och belastning väldigt olika, och vi har väldigt mycket olika behov av återhämtning. Det innebär ju att vi kanske en gång för alla ska förstå att det gäller att individualisera det vi gör och titta efter rätt saker när vi ska utveckla våra simmare. Vi hade ju den eminente Tamás Fekete hos oss för ett par månader sedan, och han berättade ju om de här ungerska simmarna som försökte kopiera Katinka, och det funkar ju inte. Och vi vet ju att ryska simmare för längre tillbaka testade ju att simma 30 000 meters pass. Det funkade ju inte. Hon är unik i sitt slag. Det finns säkert fler, kanske på en lägre nivå, men hon är unik. Jag har inget svar på varför, förutom vi är så olika.
Ja, det är intressant med henne.
Ja.
Ja. Du, jaha. Jag har förstått att du är i ett varmt klimat. Och då snackar vi inte om det riktiga helvetet, utan bara sådär halvvarmt. Hur länge ska du vara där nere nu?
Ja, jag är hemma om några dagar.
Mm. Så är det. Till den vackra svenska förvintern, tänkte jag säga. Nu har du lugnat sig.
Här jag längtar efter att få ta fram skidorna.
Ja, nej, det gör inte jag. Här kan man spela golf fortfarande.
Du har inte åkt Vasaloppet, va, Bosse?
Nej, det är just det jag inte har gjort ju. Så att
och det, du ställer det upp.
Det kommer
om du ställer upp, lovar jag att coacha dig med allt.
Ja. Ja, jag kan säga att det kommer aldrig att inträffa.
Okay. Det,
jag testade att köra för att öfa mig. Och testade att köra en 3 mil en gång för att bara liksom se om jag tekniskt skulle klara av det. Men jag insåg att nah, det finns andra saker i livet som är mer väsentligt för mig. Så att Vasaloppet klarar sig utan mig. Och jag behöver inte heller bevisa den typen av verksamhet för mig själv. Däremot ska jag träna idag. Det känns bra.
Ja, ja, vad gott det.
Idag känns det bättre. Igår var det rotfyllningsdag och det var väl ungefär det värsta vi har varit med om hittills i den vägen i alla fall. Så att, men idag är det bättre och sen är det ärtsoppa ikväll efter träningen. Så att jag ser fram emot denna dag.
Ja, du tar väl punch också till ärtsoppa?
Absolut. Det måste man. Annars
det
så
måste
är det
man.
Inte. Ja, ja. Så ja. Är det.
Ja, jag har också tränat idag. Jag simmat 2000 faktiskt. Så
ja,
att,
ja, utmärkt.
Ja,
utmärkt.
Ja.
Vi får väl liksom köra med det så att folk förstår att vi tycker idrott är viktigt på alla sätt och vis. Inte bara snacka om det.
Nej, precis.
Så kan det vara. Jaha, är vi nöjda för idag?
Ja, det tycker jag väl. In med Carl Jenner.
Just det, in med Carl Jenner.
Ja.
Och så kan det väl kanske bli någon annan gång. Vi får se.
Ja, vi får se.
Tack ska han ha.
Tack själv.
Och vi tackar alla er som har orkat med oss i ja, nästan en halvtimme idag. Lite kortare än vanligt. Men är det så att ni känner att ni vill lyssna på mer så kan ni ju backa bandet och lyssna på simpodden 53 där ni får höra den eminente OS-guldmedaljören Per Arvidsson snacka om sitt liv. Missa inte den podden och har du inte lyssnat på Bengt Baron i vår simpodden Hultén och Jansson nummer 50 så ska du naturligtvis göra det. Men nu drar vi plösen över oss och tackar för idag. Hej och tack!